Välkomna till Advokatsamfundspodden. Rättssäkerhet är den röda tråden i dagens avsnitt. Och här i studion sitter chefsåklagare Eva Thunegard, Stefan Johansson som är justitieråd, Dennis Martinsson, universitetslektor i rättsvetenskap och såklart Mia Edvall Insulander, generalsekreterare i Advokatsamfundet. Och jag heter Willy Silberstein och hälsar er alla varmt välkomna. Och vi ska alltså börja med, tänkte jag, Stefan, vi ska prata om din utredning om kronvittnen. På enkel svenska, vad är det du föreslår?
Ja, jag tänkte faktiskt börja med att säga att kronvittnen tycker jag är ett litet missvisande begrepp.
Det var en bra början, tack.
För man leds ofta i tanken till att man ser någon amerikansk film. Och så är det att åklagaren träffar ett avtal med någon där man skär bort hela åtalet och sen så får man straffimmunitet.
Men med din terminologi, vad är det du föreslår?
Vad jag föreslår är att om en person lämnar uppgifter som är av väsentlig betydelse för utredningen av inte bara mitt eget utan även av andras brott. Till exempel 5 personer i en knarkarva, en börjar prata. Eller jag också lämnar uppgifter om något helt annat brott som jag har uppgifter om, till exempel ett mord. Då ska jag kunna få strafflindring för de uppgifterna.
Och varför är det här förslaget så bra, menar du?
Det här förslaget är bra på det sättet att dels har vi tittat i flera andra länder, bland annat våra nordiska grannländer. De har det här systemet, det funkar bra. Dessutom är det ju så att i framförallt kriminella nätverk så finns bevisningen ofta inom nätverken, den är väldigt svår att ta reda på. Och ett bra sätt, tror vi, tillsammans med en effektiv avhopparverksamhet är att man skulle kunna bryta upp tystnadskulturen och utreda fler allvarliga brott.
Ska vi gå bordet runt och bara kort, Eva, vad säger du? Verkar det här vettigt, tycker du?
Ja, i grunden är det absolut vettigt.
För att
det är
precis, men låter det som
nej, men precis tillägga. Som Stefan säger, så att komma till rätta, man måste komma till rätta på olika sätt med brottsligheten men, och den här tystnadskulturen, men det här kan vara ett sätt att komma till rätta med det. Sen vet jag inte om Stefan kanske kommer gå in närmare på hur det här ska liksom konstrueras, för där har jag vissa invändningar, men det kanske vi kan ta senare. Jag
är i grunden tillbaka. Positiv. Mm. Dennis, vad säger du?
Nej, men det här kommer inte alls få den effekt som föreslås i utredningen.
Varför då?
Ja, det kommer vi kanske in på, men det finns vissa saker kring hur förslaget ska gå till i praktiken som gör att det här inte kommer få den förmodade reella effekten. Alltså att personer i högre utsträckning kommer berätta om andras brottslighet.
Ja. Tack Dennis, vi kommer tillbaka till de här synpunkterna. Mia, har samfundet intagit den positionen?
Ja, vi har ju tidigare sagt att vi tror att det kan leda till felaktiga utpekanden framförallt och att det finns risker med det. Och också precis som Dennis säger att det kan finnas effektivitetsbrister här, att det kanske inte blir så effektivt som han har tänkt sig. Sen vill jag gärna också ändå föra upp brottsofferperspektivet där det ur ett brottsofferperspektiv eventuellt kan vara så faktiskt att det känns stötande för brottsoffer att vissa tilltalade får lägre straff i relation till det brottet som de har blivit utsatta för.
Mm. Stefan, innan vi grottar ner oss lite mer, nu har jag ändå fått en första salva kritik. Vad säger du då?
Jo, alla de här frågorna som har lyfts här, de har vi ju tagit upp i betänkandet och naturligtvis diskuterat. Målsägandefrågan är ju en sån fråga. Och det kan man naturligtvis diskutera. Å andra sidan så innebär ju det här förhoppningsvis att fler brott överhuvudtaget utreds och att man kan lagföra de som är skyldiga. Och när det gäller effektivitetsfrågan, ja, naturligtvis så kommer där att finnas en del svårigheter kanske att få personer att vilja prata och hur de ska veta exakt vad de kan få för strafflindring. Men det finns i Danmark och det finns i Norge och vi har varit i kontakt med både åklagare, advokater och domstolar och där funkar systemet. Så jag tror att det är lite att man överdriver de här riskerna med att det inte skulle få någon betydelse.
Men Eva, principen tror jag du var rätt positiv till, men du hade ändå en del invändningar. Nu får du grotta ner dig lite i detta.
Men jag kan väl börja att hålla med Stefan om det här brottsofferperspektivet. Att jag tror att det viktigaste ur ett sånt perspektiv det är att ändå de här grova brotten klaras upp överhuvudtaget. Det är liksom prio ett. Och att det sen då kan följa på det ett lägre straff för gärningsmannen med det här systemet. Det tror jag är av mindre betydelse om vi överhuvudtaget, eller om vi kan se generellt så att vi kan klara upp fler grova brott. Så det tror jag är en bra utgångspunkt i och för sig. Sen så tror jag att för att det här ska fungera så måste det vara väldigt tydligt för en misstänkte vad han har att vinna på ett sånt här system. Vad har han att vinna på att berätta och att både berätta då om sin egen men framförallt om andras brottslighet i det här systemet. För det finns ju risker med det att göra det och att man måste vinna någonting på det och det måste vara väldigt tydligt och förutsägbart hur mycket man har att vinna på det.
Och
det
här är väl... chansar man då som gärningsman lite, man berättar saker men man vet inte vad man får tillbaka.
Nej, för man vet ju inte hur domstolen kommer att värdera det här sen och hur mycket då eventuellt om det som vi kallar då för straffrabatt eller nedsättning av straffet som den här personen verkligen får. Och det skulle man kunna konstruera annorlunda med att åklagarens till exempel då påföljdsyrkande skulle vara bindande uppåt för domstolen. Det skulle ju vara ett sätt att göra det här tydligare.
Alltså det betyder att då skulle man kunna säga till en misstänkt gärningsman att om du berättar det här, då kommer du att få den här straffrabatten eller vad du ska kalla
det. Ja, och så skulle åklagaren kunna säga att jag kommer inte yrka på ett högre straff än det här om du bidrar det. På det här sättet.
Ja. Mm. Stefan, du ville säga något här.
Jo, det här just det här med bindande påföljdsyrkanden, att åklagaren skulle kunna binda domstolen, även det har vi ju tittat på.
Går det att göra som Eva föreslår?
Nej, jag menar att inte gör det.
Men är det inte då risk för att en misstänkt gärningsman inte vågar vara samarbetsvillig för man vet inte vad man får tillbaka?
Ja, vårt förslag innebär att åklagaren ska lämna ett påföljdsförslag till domstolen. Om åklagaren menar att den misstänkte har medverkat på ett sånt sätt att man ska få strafflindring, då ska åklagaren lämna ett påföljdsförslag. Och rätten är inte bunden av det påföljdsförslaget. Men vi tror ändå att det är någonting som kommer tydliggöra för den enskilde vad det är jag har att vinna på det.
Alltså man kan säga till en gärningsman att du har goda chanser att få ett lägre straff om du berättar.
Ja, och jag kommer att, och när praxis väl förhoppningsvis sätter sig om det här blir verklighet så kan man ju också se då på ett ungefär vad det ger. Jag vill bara säga det att det finns inget land som vi har kunnat se där en åklagare kan binda domstolen till en viss påföljd. Man har system där åklagaren träffar ett avtal och så går man inte vidare till domstolen. Men system där en åklagare binder domstolen, det har vi inte sett finnas i något annat land när det gäller just påföljdsbestämningen.
Vi ska gå vidare med det andra, men Eva, tror du att det går att binda upp som Stefan är tveksam till?
Ja, enligt min uppfattning så tror jag att man skulle kunna konstruera ett sånt system där man då skulle, mm. där domstolen skulle bli bunden i uppåt förstås, men inte neråt. Och sen så kan det ju hända saker under resans gång, men att jag tror att det här är en förutsättning för att det här ska få ett liksom, tillräckligt stort genomslag och för att det ska bli tydligt just. Mm. Alltså, jag tror att det blir svårt annars att se några tydliga effekter av det här annars.
Dennis, du hade ju flera punkter tror jag där du var tveksam, men om du skulle ta din viktigaste invändning på enkel svenska, hur låter den?
Ja, jag tror helt enkelt att det är naivt att tro att personer som begår brott i gängmiljö kommer att prata om varandras brottslighet på det sättet som den här utredningen utgår
Varför
ifrån.
Varför inte det om man säger, man får veta att jag får ett lägre straff?
Ja, då tror jag att man har missförstått lite hur kulturen fungerar i de här miljöerna. Sen är en annan sak som...
Vad menar du då? Att kulturen är sån att man vågar ändå inte prata?
Nej, men jag tror att man inte i tillräckligt hög grad i utredning har uppmärksammat att det inte finns den, vad ska vi säga, tillitskulturen till exempel polis och andra myndigheter. Man har inte den erfarenheten helt enkelt. Mm. Och det problematiseras inte tillräckligt i utredningen. Så det är en sån här praktisk fråga. Sen finns det en rad andra invändningar också. Det här som Eva var inne på, det här med att åklagaren inte kan binda enligt det här förslaget. Samtidigt håller jag med Stefan om att det inte heller är en lämplig lösning att åklagaren skulle binda domstolen, utan det är rimligt att det ligger kvar hos domstolen att avgöra vilket straff man ska få och då eventuellt om det här då blir verklighet hur mycket lägre straff man ska få för att man har berättat om andras brottslighet.
Stefan, vad säger du om det? Att i de här miljöerna så litar man ändå inte på polis och rättsväsende, så att det här är lite, ja, Dennis sa inte naivt, men jag tolkar ändå som att det kanske är lite naivitet här.
Ja, men det är klart att vi inser att det här är en del av det. För att de här personerna ska prata så kommer det ju krävas att man har en effektiv avhopparverksamhet. Och det förstår ju vi också, att det är i ett läge när du har en person som man inser, den här personen är faktiskt på väg att lämna sin gängtillhörighet och är beredd att göra det. Det är då jag tror att det här kommer att fungera. Jag tror inte heller att en person bara får just strafflindringen. Och därför så har vi också tagit upp det här, vad som händer när du avtjänar på anstalt och att det måste finnas ett effektivt avhopparverksamhet och ett effektivt vittnesskydd.
Men du tror ändå, för Dennis menar ju att det inte riktigt det här förtroendet överhuvudtaget finns, men du ser ändå förutsättningar för att skapa eller utgå ifrån något slags förtroende som man kan ta vidare.
Ja, men jag blir alltså ändå lite förvånad, eftersom då skulle de undersökningar vi har gjort i de nordiska länderna, då skulle de vara helt meningslösa för svenska förhållanden. Och där har man varit väldigt tydliga med från alla parter från rättsväsendet att ja, det här används i grov brottslighet. Ja, det är personer som pratar och de får sänkta straff. Och sen är det naturligtvis så att det får man väl diskutera om Sverige är en speciell situation. Men jag tror att man ska börja med att testa det här. Annars alternativet är att göra ingenting. Och det tror jag, den gränsen tror jag vi har passerat.
Och i de övriga nordiska länderna, det finns samma bristande tilltro till systemen, men man har kunnat hantera det, menar
du? Ja, det är den uppfattningen vi har fått. Och där lämnar inte ens åklagaren, skyldig att lämna ett påföljdsförslag.
Mm. Eva, du vinkar.
Nej, men jag tänkte säga lite samma sak, därför jag tror att man ska inte döma ut det här innan man har prövat, men man ska inte heller se det här isolerat, utan det här är en del i liksom ett större paket av olika åtgärder. Dels en avhopparverksamhet och så vidare, men även i övrigt att få öka polisen och de rättsvårdande myndigheternas förtroende i vissa grupper, och att få folk att börja prata och våga få förtroende för polisen. Det är ju ett jobb som man måste göra på många fronter. Men jag tror att ju mer man kan bygga upp ett sådant förtroende, ju större effekt kommer ett så här system att få. Så att därför tycker jag att det finns alla anledningar att pröva.
Så du tror ändå att det går att skapa denna tilltro som kanske inte finns nu?
Över tid tror jag det.
Mm. Dennis?
Ja, jag skulle bara vilja reflektera lite över det här med hur man gör det i andra länder. Generellt skulle jag vilja påpeka att det är ett argument som allmänt sett har ett ganska lågt värde, om ens något, när man ska göra förslag.
Ja, vad har lågt värde?
Det är väl i och för sig bra att man gör en inventering av hur andra länder har gjort och löst olika typer av problem i samhället med juridiska verktyg. Men det är inte säkert att det som funkar i andra länder också fungerar här. Det är en ganska komplicerad sak att, så att säga, ta en del, en väldigt, väldigt liten del i hur man löser juridiska problem i andra länder och försöka importera det i en svensk kontext. Det är en allmän, så att säga, reflektion att det argumentet brukar ju oftast kanske också framföras av olika politiker, att man gör så i det ena eller det andra landet. Men jag tycker man ska... Det där måste man förstå i en betydligt bredare kontext. Att vi i Sverige kanske har då andra lösningar... Och så gör man på andra sätt i andra länder, med att man ändå fångar upp ungefär det som man ändå gör.
För Stefan har ju ändå tittat på och säger att även i Norge och Danmark...
Som är lika oss på ett rättsligt plan på flera sätt.
Och där har man lyckats överbrygga den här bristande tilltro, men du köper inte det.
Absolut, min reflektion är nog mer allmän än i just det här utredningen. Jag tror man ska vara försiktig med den typen av argument. Därför att sen också, om man då ändå ska titta på just det här, om jag minns rätt, så i Danmark så har man framförallt vidtagit det här med gängbrottslighet, började ju med MC-brottslighet som gjordes i MC-gäng. Och de är ju, så att säga, rent generellt mer organiserade än det som vi idag i Sverige brukar prata om organiserad brottslighet eller gängbrottslighet. Det är inte de här fasta strukturerna som till exempel har funnits med i MC-miljö, utan det är snarare löst sammansatta grupper där lojaliteter kan bytas väldigt ofta. Och då är det inte säkert att lösningar i andra länder som har tagit sin ursprung i något annat problem fungerar för just det här. Jag bara gör en allmän reflektion.
Ja, och bara för att summera, Stefan, du känner dig trygg när du säger att med tanke på att det här har fungerat rätt bra i till exempel Danmark och Norge, så hyser du tilltro att förutsättningarna är goda även här. Det är vad du säger.
Ja, alltså eftersom vi har ju tittat på alla länder i EU, men vi har ju framförallt studerat Norge och Danmark där systemet finns just på grund av rättslikheten. Sen håller jag med Dennis att det ser olika ut i Sverige och Danmark och Norge. Men jag tror ändå att för att man ska få... Man måste ändå titta, tycker jag, på andra länder hur de har löst sina problem när det är rättslikt. För då får vi ändå någon slags empiri om det här funkar. Annars så har vi ju ingenting.
Nej. Mia, du pratar, tycker jag, intressant om brottsofferperspektiv. Utveckla det lite, hur det kommer in här.
Ja, jag tänker det kan komma in på två sätt kanske. Det ena är ju att det kan upplevas som stötande för ett brottsoffer att en person som har utsatt mig för brott faktiskt får ett lägre straff för att han har skvallrat på någon annan. Och brottsofferperspektivet är ju väldigt viktigt och angeläget tycker jag. Sen vet jag inte hur stor den risken är, men jag tänker också att det eventuellt kan påverka brottsoffrens, alltså målsägandens möjlighet till skadestånd om det blir lägre straff. Och då får det ju en väldigt konkret påverkan eventuellt på brottsoffer. Och de argumenten kanske har försvunnit lite grann i det här tycker jag. Och det är synd, för brottsofferperspektivet är ju väldigt, väldigt viktigt och angeläget.
Vad säger du om det, Stefan?
Nej, så som vi ser på det, så målsägande frågan, det handlar ju inte här om att man inte ska bli åtalad eller att man inte ska bli dömd för ett brott. Utan dömd för brottet blir du, och du blir det på den rätta gärningsbeskrivningen och enligt den paragraf som finns i brottsbalken. Däremot kan ju straffet sänkas, men det menar jag, det ska inte ha någon påverkan på skadestånd.
Men kan du ändå förstå att brottsoffer, det handlar inte bara om skadestånd utan någon form av upprättelse, och om det då blir ett lägre straff så kan det påverka?
Ja, det har absolut. Den risken finns ju. Det förstår jag också. Att för vissa målsägande såklart, om brottet utreds och annars inte hade kunnat blivit utrett, så kanske man inte som målsägande har så stora problem. Men om det är så att man kanske ändå hade kommit ganska långt i utredningen, men den här personen ändå får strafflindring. Så att den problematiken vi har diskuterat, och den har jag förståelse för. Men det tror jag kanske lite att man måste köpa om man ska kunna ha det här. Om man ska kunna ha det i målsägande brott och inte bara narkotika och vapenbrott till exempel, där vi inte har någon målsägande.
Vad gör ni fyra jurister runt bordet här för bedömning? Kommer det här, Stefans förslag att bli lag? Vad tror ni? Eva, vad tror du?
Ja, det tror jag.
Du tror det?
Ja.
Dennis?
Ja, det är ingen tvekan.
Oj, Mia?
Ja, jag tror också att politikerna vill ha det.
Okej. Okay. Då har du ju skrivit in dig i svensk rättshistoria, Stefan. Det är ju alltid trevligt. Och bara för att klargöra, jag kan inte själv svara på det, så att om inte jag kan, kanske några till som lyssnar som inte kan. Anonyma vittnen, vad är det jämfört med kronvittnen? Bara så vi klargör här.
Just det, kronvittnen, om vi nu använder det begreppet.
Ja, du vill även inte, men nu får du hacka om det. Ja.
Det handlar ju om personer som själva har begått brott och då pratar och med stöd av annan bevisning då ska kunna få strafflindring. Anonyma vittnen är ju som regel då personer som har sett ett brott eller har uppgifter om brott. Och ett vanligt vittne. Och så får man då lämna sina uppgifter utan att någon vet vem det är.
Och det har du inte
föreslagit? Nej.
Vi ska fortsätta på samma tema, nämligen rättssäkerhet. Och inför den här podden så fick jag några rader som jag tände på från dig, Dennis. Du talar om i ditt mejl en gradvis förflackning av grundläggande rättsstatliga värden, vilket leder till en ökad acceptans bland medborgare, politiker, aktörer i rättssystemet med mera för lagar som naggar rättsstatliga värden i kanten. Det är hårda ord.
Ja, det är väl framförallt att det är den utvecklingen som jag tror är farligast när det gäller rättssäkerhet och rättsstatliga värden. Man kan ju för sig diskutera enskilda förslag och så, men jag tror att man måste ha ett större perspektiv på det där och blicka över. Och då ser man att det kanske är en sån utveckling, eller den utvecklingen är farligare så att säga.
Kan du vara konkret, vad ser du som utgör eller bidrar till att det är så här farligt?
Ja, men ett bra exempel är väl olika hemliga tvångsmedel som finns i svensk rätt.
Till exempel vad då?
Ja, hemlig dataavläsning som har varit omdiskuterat. Men det vi ser med hemliga tvångsmedel, och nu pratar jag väldigt generellt, är att de införs och motiveras av att de ska användas bara i förhållande till viss avgränsad och allvarlig brottslighet. Det låter i sig klokt och rimligt, men sen så ser man i takt med att samhällsutvecklingen och det ställs krav från olika rättspolitiska aktörer, så används de här hemliga tvångsmedlen också på andra brott som man inte ens hade tänkt sig från början, som ligger väldigt långt ifrån till exempel då allvarlig grov organiserad brottslighet. Och det är ju det som är det farliga, den här förflyttningen, att man inför någonting som innebär att staten kan gå väldigt långt in i den djupt privata sfären. Och så ändrar man liksom spelreglerna när de väl är på plats. Och det är det som folk i allmänhet liksom accepterar. Vi som medborgare accepterar en högre grad av integritetsintrång från staten idag än i början av 2000-talet till exempel. Och det är det som är den här farligheten, tror jag, att den här integritetsdebatten är ju nästan i princip helt borta idag jämfört med hur det var för 20 år sedan.
Och Mia, som generalsekreterare för Advokatsamfundet, talar ju du väldigt mycket om de här frågorna. Vad säger du om det Dennis säger här?
Jag håller ju verkligen med. Jag delar den uppfattningen att det har hänt väldigt mycket de senaste 20 åren och att det är på väg ditåt. Och precis där som Dennis pratar om, att det är lätt att införa vissa tillfälliga lagar men som sen blir permanenta. Och så ska man förenkla det hela, så kan man väl säga att det är ändå viktigt att de lagar vi stiftar bör vi kunna överlämna till vår värsta fiende, och så ska de kunna tillämpas av den fienden också. Och det där perspektivet tappas bort, tycker jag, ibland i debatten, om inte annat.
Ja, eller att man ska tänka att de lagar som vi stiftar ska kunna användas mot mig själv. Det är ju en bra utgångspunkt som lagstiftare. Det är ju nästan viktigare kanske.
Okay. Stefan, vad säger du? Det här är inte ditt utredningsuppdrag, men du är ju lika fullt jurist och kanske åsikter.
Det finns ju flertal utvecklingstendenser under de senaste 20-30 åren. Och dels har vi det här att den ökade rädslan som finns i samhället för väldigt mycket. Och att vi märker att vi kan kontrollera, desto mer vill vi även kontrollera att vi inte blir utsatta för brott. Och det, man pratar också om den ökade preventionstanken, både i straffrätten och straffprocessuella tvångsmedel, att man lite som i Minority Report med Tom Cruise, att man försöker förhindra brott. Och å andra sidan då, så har vi också en enorm teknisk utveckling där kriminella kan använda nya former av krypterade tjänster. Så att när man ska lyssna i telefon så kan man inte göra det längre. Och då behöver man häva krypteringen och ge sig in och ta den informationen. Det är ju det dataavläsning handlar om. Så att det här är, och samhällets ökade sårbarhet finns ju med. Jag menar, allting sker via digitalt nu och internet, och även vår vattenförsörjning och vår livsmedelsförsörjning och vår elförsörjning. Så jag tror att här måste man ändå alltid inse att det här är motstående intressen, och den där balansen måste man alltid upprätthålla. Det tror jag kommer vi aldrig ifrån, och därför så tror jag att det är viktigt att alla är med i den debatten och att vi gemensamt försöker hitta de viktiga balanspunkterna.
Jag tänkte fråga dig Eva, du företräder ju åklagarsidan. Tror du att åklagare generellt har en annan syn på rättssäkerheten, till exempel advokater?
Jag tror att i grunden har vi nog samma uppfattning av vad som är rättssäkerhet. Det är nog ganska, tänker jag,
men vad samhället ska tillåta sig
ja,
då för...
Ja. Och vilka avvägningar som man måste göra.
Tror du att åklagarna vill gå lite längre, för att ni ser så mycket till brottsprevention? Det gör ju ni alla, men inte minst åklagare, brottsprevention och så.
Alltså jag tror att vi ser ju väldigt tydligt hur brottsligheten utvecklas och förändras, och hur då den tekniska utvecklingen också förändras eller utvecklas. Och att de möjligheter vi hade tidigare då, till exempel att avlyssna telefoner, den har vi inte längre, för man pratar inte i telefoner längre, utan man pratar över internet. Så egentligen är det ju så att ja, vi har möjligheten att avlyssna, men idag går det inte att göra i praktik. Ja, nu gör det ju det med den hemliga dataavläsningen då. Det var ju därför den kom till. Så på något vis är det ju egentligen så att vi måste ju följa med i den tekniska utvecklingen och i samhällets utveckling. Vi kan ju inte stå vid sidan om, för vi har ju ett stort intresse av att klara upp brott, och det är ju helt avgörande för rättstryggheten i samhället att vi kan klara upp brott, så att vi får skapa, och då måste vi ha bra förutsättningar för det. Så det är väl det vi ser, ett behov av det helt enkelt.
Och du skulle inte formulera dig, tolkar jag dig, som Dennis gjorde om framflyttande av positioner som gröper ur rättssäkerhet, att vi ser väldigt mycket av det redan?
Nej, jag skulle inte uttrycka mig på samma sätt, men jag tycker att integritetsdebatten eller integritetsfrågan är jätteviktig och måste beaktas hela tiden.
Men ser du redan idag samma oro som den ni ser för den utveckling som nu pågår?
Nej, men det gör jag inte, för jag tycker vi har väldigt bra kriterier för när man får använda olika straffprocessuella tvångsmedel till exempel. Och det gäller ju att hålla fast vid det och att verkligen se att det ska vara vissa allvarliga brott och det ska vara under vissa förutsättningar och så. Så jag tycker inte att vi är på något slags sluttande plan, som det låter som Dennis tycker här. Det tycker jag inte.
Och Mia, jag tror ju att många medborgare som är väldigt upprörda över den kriminalitet vi ser och allt mer hänsynslösa kriminella litar på staten och tycker att ja, det är inte så farligt, den som har rent mjöl och allt det här. Vad säger du till dem?
Nej, men så först vill jag säga att jag håller med Eva om att liksom effektiv brottsbekämpning är otroligt viktigt, och det är en extremt angelägen samhällsfråga just nu. Det tror jag vi alla tycker. Men sen handlar det ju ändå om de här avvägningarna man ska göra då vid liksom instiftandet av särskilda lagar. Och där tror jag att det är viktigt att vi i vart fall har en diskussion och debatt som gör att man inte är naiv kring vad staten vill. Alltså rättssäkerhet på något sätt är ju att skydda våra invånare från liksom godtyckliga ingrepp på något sätt. Individerna gentemot staten. Och där kan vi inte, det är naivt att utgå ifrån att staten alltid gör rätt. För det händer att staten gör fel. Och det måste vi ha med beaktande i bedömningarna.
Tycker du att Eva låter lite naiv?
Nej, inte naiv. Men jag tror, alltså om man jämför med åklagare och advokat, så klart att advokaterna, de ser ju, advokatens roll är ju att företräda enskilda medborgare just när de blir liksom utsatta för någonting av staten. Så advokaterna ser ju så tydligt när det blir fel. Så det är ju advokatperspektivet på det hela. Och då ser man varje gång det inträffar fel, och när enskilda blir utsatta för det här, så klart att den frågan känns väldigt angelägen ur advokatperspektivet. Det ser ju kanske inte åklagare riktigt på samma sätt.
Dennis, det var du som slängde in V3 här som fick igång en ganska bra diskussion. Har du hört andra röster? Vad går det igenom ditt huvud nu?
Ja, jag kanske ska förtydliga att det är svårt att peka på ett specifikt förslag, utan det farliga är som sagt den här utvecklingen mot en allt större acceptans för den här typen av lagstiftning. Jag menar, det är inte så att våra rättsstatliga och grundläggande värden kommer att försvinna över en natt. Det är det nog ingen seriös som tror. Men det är just att man ska vara vaksam på den här generella utvecklingen, och vad ska man säga, det blir en slags kulturell acceptans i samhället med en större typ av övervakning generellt med kameror till exempel. Men också att staten kan gripa in mycket mer långtgående än vad vi har kunnat föreställa oss tidigare.
Mia?
Nej, jag tänker bara att det är viktigt att komma ihåg att det liksom finns mänskliga fri- och rättigheter på andra sidan. Alltså rätten till privatliv och familjeliv och så. Det är ju grundlagstadgade rättigheter som människor har. Dels är de väldigt viktiga. Men sen är det här viktigt på en samhällsnivå också. Det påverkar inte bara den enskilda individen när man blir utsatt för övergrepp, utan det kan också påverka på en samhällelig nivå. Om man inte vågar utföra sin yttrandefrihet till exempel, därför att samhället är övervakat på många ställen eller så. Så att bara att det finns, precis som Dennis säger, jag tror inte heller att det händer över en natt, men vi måste liksom ha en diskussion kring det här och de långsiktiga konsekvenserna.
För samtidigt, om man tolkar den politiska debatten nu, så tror jag man inte vinner så många röster på att säga hallå, nu måste vi ta det lugnt och tänka på rättssäkerhet och inte avlyssna med dataavlyssning och så vidare. Det är ju inte det som skulle vinna röster. Man ska fortfarande kämpa för rättssäkerhet, absolut. Men det är rimligen en svår balansgång.
Ja visst, så det kan man ju tycka. Men om man då vänder tillbaka klockan, hur såg diskussionen ut när vi skulle införa FRA-lagen till exempel, eller andra typer av känsliga frågor? Då fanns det ju politiska röster i alla riksdagspartier som argumenterade väldigt häftigt just för ett integritetsperspektiv och lyfter de frågorna. Men de rösterna rent partipolitiskt finns ju inte på samma sätt idag. Så att bara det att någonting är politiskt gångbart eller inte, det är väl inget skäl att förbese de här frågorna. Utan tvärtom så är det väl ännu viktigare att i ett politiskt läge där inriktningen är ganska, vad ska vi säga, enkelspårig, så är det ännu viktigare att folk står upp, jurister kanske framförallt, och lyfter de här perspektiven.
Mm. Stefan?
Man kan ju se nästan en trend i det här, precis som Dennis säger, med när det var FRA-lagen. Då var det nästan bara fokus på just frågan om så att säga, om jag ska säga det, den enskildes integritet. Den frågan, medans nu så har vi bara fokus kanske på egentligen effektiviteten. Och det är det som jag kan tycka är lite synd ibland, att vi inte förmår att ha kanske två tankar i huvudet samtidigt, och att den här frågan egentligen borde lösas när saker och ting är lite mer normala. Nu är det ett väldigt uppskruvat läge. Jag håller med om att de här frågorna, det är ingenting man hastar över på några månader eller snabbutreder, utan här behöver man verkligen tänka igenom och göra det lugnt och tryggt. Men tyvärr så tycker jag också, även om jag också menar att man behöver ha effektiva tvångsmedel i form av hemlig dataavläsning och annat, så behöver man ha den här diskussionen i en lite mer balanserad ton.
Mm. Eva?
Och jag vill bara instämma i det. Jag tycker det är oerhört viktigt med den diskussionen kring de här frågorna vid varje förändring av lagstiftningen som man behöver göra. Och jag tror också det, att det är en fara i att lagstiftarna, när man är i en akut situation, när det händer något väldigt speciellt, det är ju inte då man ska lagstifta helst, utan det ska man ju ha gjort innan, så att man har satt ramarna innan, så att man kan hålla mer, så man håller huvudet kallt på ett annat sätt. Men det är otroligt viktigt då att oavsett hur de politiska vindarna blåser, lite som Dennis är inne på, att jurister, tjänstemän måste hålla huvudet kallt och ha den här debatten och diskussionen. Men sen tror jag ändå att man kan liksom skapa väldigt effektiva system kring det. Och där kan vi säkert ha olika uppfattningar om hur långt man ska gå. Men det är oerhört viktigt att verkligen få med det perspektivet när man diskuterar de här frågorna.
Och nu ska vi lyssna på några röster från våra skandinaviska grannar. För nyligen så hade du, Mia Edvall Insulander, besök av dina generalsekreterarkollegor från advokatsamfunden i Danmark, Norge, Finland och Island. Och pandemin har varit en prövning också för juridiken. Och vi ska få några röster här. Vi har först Andrew Juler Krikton från Danmark, därefter Merete Smith från Norge och Nico Jakobsson från Finland.
Yeah, well, we had the issue of the Danish parliament passing a bill which really doubled the punishment for corona-related crimes. And in the beginning, everybody thought that was focused on people stealing plastic gloves in the hospitals or sanitizing alcohol. But eventually it was actually used to punish people who at a demonstration had called for violent actions against the police.
I think we went too far on a couple of things, on the quarantine hotel issue. But those, that legislation was changed after a while, and that was good. The government also proposed some a curfew, which we have not had in Norway since the Second World War. But after getting a lot of criticism, they stopped and never passed that legislation.
The decisions were made in a situation that regulation was not ready. So from rule of law point of view, our society was not ready, but then we fixed things. But we are still struggling on certain kind of questions. For example, who is in charge of putting restrictions? Is it government or is it local authorities? And we're still discussing on these topics.
Och bara för att förtydliga, så i Danmark så fördubblades straff för brott kopplade till coronan, och de flesta trodde att det skulle handla om man stjäl handsprit och munskydd och så vidare. Men det tillämpades också vid en demonstration, då var det en kvinna som uttalade hot, och även då ville man först fördubbla detta straff. Och det här kan väl illustrera ändå att i ett överhettat läge som pandemin sannoliken var, ser ni, Dennis, vi börjar med dig, finns den här risken att vid så dramatiska händelser återigen får rättssäkerheten stå tillbaka?
Om man tittar utifrån ett mer internationellt perspektiv så kan man väl säga att pandemin har inneburit att många länder har infört lagstiftning som hotar grundläggande fri- och rättigheter. Om jag ska överdriva lite, i vissa länder har man så att säga passat på att trycka dit oppositionen med lagstiftning som går under täckmanteln att det har med pandemin att göra. Men om man tittar på våra nordiska breddgrader och här i Sverige så tycker väl jag inte mig direkt se något direkt rättssäkerhetsproblem. Man kan till exempel diskutera om vissa lagar genomfördes alldeles för fort, så fort att man inte ens hann ta in synpunkter från det övriga samhället. Men lite som generaladvokaten här i Finland sa, och där tycker jag känner igen problemet, att vi har ett problem i Sverige i såna här akuta lägen när det gäller vem som har ansvar för vad. Och det har ju också Coronakommissionen konstaterat när de har tittat på äldrevården specifikt.
Eva, vad säger du?
Ja, nej, men det finns, som jag var inne på tidigare, alltid risker med att lagstifta för snabbt. Och det man riskerar att missa är ju konsekvensanalysen. Att det kanske, det man tänker sig kanske får helt andra konsekvenser eller träffar fel. Det kanske inte träffade det som var avsett.
Och har vi sett prov på det, menar du, under och nu, efter pandemin?
Jag tycker inte. Jag tycker att i Sverige har vi ju inte farit iväg med straffrätten till exempel här, utan den har vi ju hållit intakt och klar, det har inte behövts på det sättet. Så att jag tycker att jag ser inte att vi har gjort det i Sverige faktiskt. Nej.
Stefan, vill du dra några juridiska konsekvenser utifrån pandemin så här långt?
Nej, alltså jag tycker ju också att det har varit, i Sverige tycker jag ändå att det har varit förhållandevis måttfullt, och som sades, den här så kallade särskilda coronalagstiftningen togs ju fram oerhört snabbt. Och det kan man ju ha synpunkter på. Samtidigt under den situationen som det var så behövde man ju skapa förutsättningar. Samhället måste ju ändå fungera och man måste ha en effektiv beslutsmekanism. Så att det kanske visar på att man behöver titta över vår grundläggande reglering, bland annat kanske i grundlagen, vad det finns för möjligheter när det gäller just den här typen av extrema situationer.
Och Mia, vad säger du?
Ja, jag håller med om det, att jag tycker vi i Sverige ändå klarade det relativt bra med coronalagstiftningen, bortsett då från att det var ovanligt korta remisstider. Det var ju vi fick på remiss från en fredag eftermiddag till en söndag kväll, och det är kanske inte riktigt rimligt, tycker jag, när man skickar ut på remiss så. Men utöver det, så när jag pratade med mina nordiska kollegor här, så blev ju jag ganska förvånad när den danska generalsekreteraren berättade om hur de infört straffrättslig lagstiftning som fördubblade straffet på grund av coronarelaterad brottslighet. Det blev jag oerhört förvånad över, måste jag säga. Och hon blev ju till och med dömd i första instans till ett långt straff, så det var ju häpnadsväckande faktiskt i Danmark.
Kort, Dennis.
Ja, bara en reflektion. Vi har ju haft utredningar som har tittat på de här frågorna tidigare, hur landet ska styras i kris. Och den här oförmågan att ändå inte ta till sig de här bristerna, de har vi känt till i flera år nu, utan att något har gjorts. Och det är egentligen oavsett vilken regering som har suttit vid makten.
Vi ska ha ytterligare en skandinavisk röst, nämligen från Island. Det är Ingimar Ingason och hans spaning från Island handlar om rättssäkerhet för människor som blir grovt förtalade på nätet.
People in have been actually executed in social media with very severe consequences, and it's difficult to view that the people behind these attacks, both investigator, prosecutor, judge and executioner, without taking the matter to usual channels like the courts and so on, and we fear that this Wild West situation will only increase, and this is something we will have to look into and maybe change our legislation.
Ja, det här är ett ämne som nog kan fylla en hel podd i sig, så att det blir lite styrmoderligt behandlat här, för nu så får ni vara rätt kortfattade. Men han pratar om en rena vilda västern där ute på nätet, och vi kanske flera här i rummet som har råkat illa ut i och blivit grovt påhoppade på nätet. Är lagstiftningen tillräckligt bra på att skydda oss? Vad säger du, Stefan?
Den har ju förändrats en del under senare tid, men det här är ju ett otroligt knepigt problem, och det är väl också bland annat då att samtalsklimatet är som det är. Och sen är det väl också svårt ibland att ta reda på vem det är som har sagt vad, och då behöver man kanske också en del hemliga tvångsmedel där, till exempel att få ut uppgifter, för det här sker ju när det sker på nätet, då finns ju bevisningen på nätet.
Eva, vad säger du?
Ja, nej, men det här är, jag kan inte säga annat än hålla med. Det här är ju ett stort samhällsproblem i sig. Att folk uttrycker sig på olika sätt på nätet som egentligen helt oacceptabelt. Så som folk inte skulle säga till varandra när man satt vid samma bord. Vi har absolut fått bättre lagstiftning. Vi har fått bättre möjligheter att också hämta in uppgifter. Men det är ju, där når man ju inte hela vägen fram. Det här behöver man nog angripa på något annat sätt.
Dennis?
Ja, det är väl en väldigt komplicerad brottslighet som är svår att utreda, och jag tror kanske att man behöver se över det här på nytt. Det har ju gjorts förändringar i lagstiftningen, men lagstiftningen hänger väl inte riktigt med på det här området, kanske av naturliga skäl.
Och Mia?
Min reflektion är också, vi har ju sett väldigt olyckliga konsekvenser av folkdomstolar här i Sverige också, särskilt efter MeToo-rörelsen och så. Det är ju verkligen någonting som jag tror att vi behöver fundera över hur vi ska förhålla oss till framöver.
Ett ämne för en kommande podd kanske, Mia?
Ja, absolut. Eller så inför vi bara, som Stefan sa, hemliga tvångsmedel och avlyssnar alla, så blir det svårare helt enkelt.
Det lät väldigt spännande.
Ja.
Och då är vi ju inne på den här förflackningen.
Ja, exakt.
Där får vi sätta punkt för denna del av podden. Vi ska snart höra ett exempel från Mias mejlkorg. Men innan vi gör det så tackar vi chefsåklagare Eva Thunegard, justitierådet Stefan Johansson, universitetslektor i rättsvetenskap Dennis Martinsson, och Mia tackar inte nu, för det gör jag snart. Tack ska ni ha.
Tack så mycket.
Tack. Tack.
Ja, Ja, Mia, mail till Mia kallar vi denna punkt. Vad innehåller dagens mail till Mia?
Ja, dagens mail är från en student som pluggar juridik, en tjej som är lite yngre. Hon har skrivit ganska långt mejl men ställde bland annat frågan varför är det så få kvinnor som stannar kvar på advokatbyråer och blir delägare helt enkelt.
Och vad tänker du kring det?
Ja, så jag tänker ju att det är en otroligt viktig fråga och en jättestor fråga för samfundet att arbeta med. Och det finns inga enkla svar. Advokatbyråerna styr ju själva över vilka de väljer att anställa och vilka som blir delägare och så. Men jag vill säga till henne att dels så går det framåt, även om det går långsamt så är det ju fler delägare idag. Ungefär 27% jämfört med vad det var för 10 år sedan. Så att det går sakta framåt. Och jag vet att väldigt många advokatbyråer arbetar aktivt med de här frågorna. Men det finns otroligt mycket mer att göra. Och,
för även om det går framåt, nog går det väldigt långsamt.
Ja, det gör det. Det går väldigt långsamt. Och vi på samfundet har flera olika projekt som vi har tänkt nu också efter pandemin att försöka dra igång ganska aktivt för att se hur vi kan hjälpa till och bidra att få upp den här frågan högst på agendan igen. För den är väldigt viktig.
Och även det här låter som ett tänkbart ämne för våra kommande poddar, eller hur?
Precis, jag tycker att det här är en så viktig fråga så att det är en fråga som vi ska ställa i nästa podd och vi ska prata om affärsjuridik och prata med företrädare för affärsjuridiska byråer för det är främst de som kanske bör ställa sig den här frågan. Så jag tänker att vi tar med oss den frågan till nästa podd och ställer den då också.
Tack Mia Edvall Insulander, generalsekreterare i Advokatsamfundet. Jag heter Willy Silberstein och tackar er för att ni har lyssnat. Om ni inte redan prenumererar så gör det så att ni inte missar något avsnitt. Och den här podden görs med hjälp av Umami Produktion. Tack för idag!